Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det har blivit september och givetvis måste ju hockeystudion studsa igång någon gång och någonstans. Det har ju varit en fantastisk sommar och nu är det hockey som gäller. Vi ska börja med något som vi kallar för nyhetspoddar, det vill säga att aktuella händelser av dignitet vill vi dissekera, analysera och prata lite mer om. Och Hans Abrahamsson, vad är det som har basunerats ut här i hockey, vad ska man kalla det för? Ja, från hockeyetablissemanget på tisdags förmiddagen eller på onsdags förmiddagen.
Vi hade väl hoppats att kunna köra igång med ett lite trevligare ämne, kanske en trevligare nyhet, men Djurgården har ju gått ut nu med att det blir lång vila för Jakob Josefsson, rehabilitering. Han fick tillbaka sina symptom från hjärnskakning. Då måste vi ändå tolka det som att det är, i och med att det var det han var borta från förra säsongen, i den här Skoda Trophy nu då, en av träningsturneringen här. Så att man går ut nu med att han är borta på obestämd tid.
Och jag läste dig på sociala medier och jag gjorde djupanalys på Djurgården förra veckan. Och vår slutsats är ju identiska, att om det är någonting som inte får ske med Djurgården, som har en relativt tunn trupp, speciellt på forwardsidan med tanke på en del andra saker i truppen som vi ska prata om senare, så är det här det sista som får hända mästarna.
Ja, så är det ju, och det kommer ju inte som någon blixt från klar himmel, utan det här har man väl egentligen, det här har man väl sagt egentligen de två senaste säsongerna, det är det tredje året egentligen här nu, att mycket av Djurgårdens hur bra det kommer att gå hänger på om Jakob Josefsson får vara skadefri. Han har ju varit extremt skadeförföljd sedan han återvänder då till SHL, för det blir ju 3 år sedan nu, va?
Ja, och det räcker inte, jag måste bara avbryta med det. Det räcker ju inte bara att vi går tillbaka, och det är jättetråkigt det här ju, alltså det räcker inte bara att ta antal matcher i Djurgården. Jag kan börja nästan från 2013-14, New Jersey Devils 27 matcher, 14-15 62 matcher, 15-16 58 matcher, 16-17, 38 matcher, 17-18, 39 matcher. Det här har också att göra med givetvis att han har varit petad. Men han är extremt skadebenägen.
Ja, och det brukar ju kunna vara, börjar det bli skador så har det ju en tendens att fortsätta att bli skador. Dessutom har han ju väldigt, liksom, han går ju alltid 100% när han spelar och är ju ganska brutal mot sig själv också. Ibland har man ju känt att han kanske inte måste gå in i alla de där närkamperna som man går in i och spelar med den intensitet han gör. Men samtidigt det är ju hans sätt att spela, och det är ju då han är som bäst också. Så jag förstår ju den problematiken där, men det har ju varit... Det har ju varit mycket konstiga skador också. Jag menar skridskon upp i skrevet som man fick där, och är ju extremt ovanlig och olycklig och så vidare. Och väl även gjort lilla axeln, om inte jag minns fel, och braka in i sargen mot Brynäs och sådär. Så han har ju... det har varit mycket olika, och det här med hjärnskakningarna nu som har varit framförallt de sista säsongen är ju väldigt oroväckande.
Hur viktig är han för Djurgården? Är han lika viktig för Djurgården som datorn för dig och snusen för Mats Lust?
Ja, det känns väl nästan så att det är på den nivån. Han har ju varit extremt viktig för dem. Ska man hitta någonting positivt ändå, om man tittar på Djurgårdsögon nu, bara vi skänker alla tankar till Jakob Josefsson, att han får en fungerande vardag, så är det väl kanske att Man får liksom, det var ju lika med Andreas Engqvist också, att man gick och väntade, kan han spela, kan han inte spela, kan vi räkna med honom? Nu kanske man ändå måste ta ett beslut. Jag vet Bengt Gustafsson som är läkare i Djurgården, han är inte den som håller på att chansa med spelare, det kan jag definitivt säga. Och jag har uppriktigt lite svårt att se att han ska komma tillbaks den här säsongen. Vad är det värt egentligen att försöka en gång till liksom efter alla de här? Men han hade ju två hjärnskakningar förra säsongen där, med först med Noviks tackling och sen tror jag det var mot Rögle som han åkte på en till. Och jag menar, nej,
och det finns ju ett liv utanför hockeyn också.
Och verkligen, ett stort, stort liv utanför hockeyn. Och det ska vi vara superviktigt att poängtera. Han ska vara pappa, han ska vara make, han ska vara ja, medmänniska överhuvudtaget. Så det är det absolut viktigaste. Men det jag vill säga är att ja, då kanske Djurgården får liksom gå vidare idrottsligt utan Jakob Josefsson på något sätt. Och det ändå kan vara liksom att de vet vad de har att förhålla sig till. För det har nog varit en väldig osäkerhet runt det här hela sommaren egentligen också. För jag tror att de innerst inne har känt att det är en smäll till så är han borta igen. Va? Eller kanske inte behövs det ens en gång. Så att, det här kan ju vara ett sätt. Men det är ju en väldigt jobbig tidpunkt också att börja leta klassspelare.
Jag har ju sett honom i två matcher den här säsongen. Jag såg honom i Skoda Trophy en match, sen såg jag honom uppe i Leksand. Och han var ju precis så här bra i de här matcherna som man förväntar sig att han ska vara. Så att säga. Han styr powerplay, han för in pucken med sådär liksom oerhörd lätthet i anfallszon. Matchen mot Leksand, även fast det var första matchen för säsongen för båda lagen, jag tror han gjorde 3 eller 4 poäng. Jag tyckte att han låg bakom precis allting. Han bildade ju en kedja i den matchen med William Eklund och jag tror det var Rakhshani. Och det var ju tilltänkt som någon typ av första kedja. Och nu raseras ju, nu försvinner ju liksom kugghjulet i den här kedjan då. Så att man var nästan lite ledsen när man såg det här pressmeddelandet. Det var jättetråkigt, men skador är ju också en del av hockeyn. Alltså alla lag kommer drabbas av tuffa skador. Ska Djurgården ut och värva nu, eller vad sker nu för något, och du som har örat mot rälsen?
Ja, men det måste de ju göra. Det är ju inget snack om det. Jag menar, centersidan känns ju väldigt tunn utan Jakob Josefsson. Det är väl ingenting att hymla om det. Och det finns ju, alltså det fanns en osäkerhet runt Djurgården redan inför säsongen, tycker jag. Men dels med truppen, och man visste inte riktigt vad man får in med Barry Smith. Och man har två säsonger bakom sig som inte har varit så där jätteimponerande. Och sen får man då nu Manuel Ågren korsbandsskadad. Vi har William Eklund som, ja, han har varit över en sväng redan till Nordamerika. Han ska över på ny camp här igen. Han ska, om han eventuellt kommer hem igen, så ska han iväg på JVM och spela den borta i Edmonton också. Så att hans säsong kommer ju att bli väldigt sönderryckt om han än spelar med Djurgården, vilket är osäkert. Och sen har vi Jakob Josefsson på det här också. Vi har Sebastian Strandberg som inte har spelat än, som troligtvis är tillbaks, på väg tillbaks i alla fall. Men det är mycket som har studsat emot Djurgården den här sommaren.
Ska jag läsa upp Djurgårdens centerryggrad från matchen i söndags?
Ja, jag satt och såg den matchen, men du får gärna läsa upp den om inte annat för lyssnarna.
Ludvig Rensfeldt, Filip Engsund, Oskar Bjerselius och Noah Östlund. Ja.
Jo, och det... Det säger ju lite grann om läget, hur det är här. Nu vet jag inte hur det är med Paul Carey och Matt Lorito var ju inte med och spelade då. Jag vet inte om Carey kan spela center eventuellt. Det är möjligt att han kan göra det. Och Sebastian Strandberg ska väl vara tillbaks inom kort i alla fall. Men, så att då ser det ju i alla fall lite bättre ut. Men,
enligt Elite Prospect så är Carey då, Paul, inte Jim, är han både center och vinger då. Lorito ska gå på kanten, är ju snacket. Men Strandberg väntar man ju tillbaka. SHL börjar om 10 dagar. Han har fortfarande inte spelat match. Jag vet att jag stod och pratade med Dick Axelsson där i Skoda Trophy då, och då sa han att det kan vara en tuff skada att ha, Strandberg. Det kan vara svårt att man kommer tillbaka för snabbt, och så blir det problem igen med som är ljumskrelaterat på något sätt. Va? Det kan vara svårt att hantera. Hur viktig är Josefsson för laget i omklädningsrummet och som någon megafon mot tränarna och mot Joakim Eriksson?
Han är hur viktig som helst. Han leder inte genom att vara den stora ordens man, men han leder ju så mycket med sitt sätt att vara, sin professionalitet, sitt sätt då, som du är inne på, alltså hur han agerar på isen och allt det där. Så att han är och har varit otroligt, otroligt viktig för Djurgården när han kan spela då. Och det är ju tyvärr inte. Det vi kan säga om Strandberg, det jag hörde där är ju att de har god erfarenhet av den typen av ingrepp. Han har gjort ett ingrepp här nu i våras eller vad det var. Resultatet av det brukar oftast liksom bli bra. Men det är ju ingen garanti att det blir i det här fallet. Men signalerna där har ju varit positiva för den typen av ingrepp i alla fall som han har gjort. Utan att vi behöver gå in närmare på vad det handlar om. Men Josefsson också, som jag var inne på, han är otroligt viktig för dem.
Mm. Om man lyssnar på det avsnittet och så håller man på Brynäs, Leksand, Luleå, Skellefteå. Kan du nämna någon annan spelare som är lika viktig för sitt lag som nummer 40 i Djurgården?
Ja, men jag skulle väl kunna. Nu kommer det här lite på uppstöd sådär. Men Erik Gustafsson i Luleå är en sån spelare. Jag tycker Joakim Lindström i Skellefteå, även om han är lite annan typ. Alltså,
Anton Rudin i Brynäs?
Ja. Jag skulle väl kanske säga att dra till med att Josefsson kan vara en viktigare än där. Men det är ju på den nivån. Det är, liksom, det, är det absolut viktigaste man kan ha i ett lag, skulle jag vilja hävda att Josefsson är. Sen är ju också en kostnadsbit i det här som jag är lite osäker på. Där får vi kanske kolla upp mer också. Men normalt sett så tar ju SHL-klubbarna tre.
Vi skulle ha kolan eller Dick med oss.
Ja, men där handlar det ju lite specialfall det här. För i vanliga fall så får ju SHL-klubbarna ta 3 månader och betala lönen i 3 månader innan den här försäkringen träder in. Nu vet jag att det finns några typer av sådana testperioder och sånt här för spelare som har varit skadade.
Lite try-out, ja precis, att man får känna sig för. Men nu har jag ändå varit han är ändå nästan 3 veckor han har varit igång. Jag vet inte hur lång den här försöksperioden är, eller try-outen då, för att se om jag är frisk eller inte. Vi får, om det är någon som kan där, får gärna skriva till oss på sociala medier eller mejl.
Ja, och det är nog unikt från fall till fall, kan jag tänka mig också, vilket svar man får från försäkringsbolag och så vidare där. Men i värsta fall så sitter man ju med 3 månadslöner på Josefsson, som är en toppbetalspelare i SHL, och man har en jättelåg lön på William Eklund som troligtvis inte kommer att spela här, i alla fall inte under hösten, och då ska man försöka ersätta där. Manuel Ågren är inte heller någon dyr spelare som också man betalar dels 3 månader på och som man ska ersätta då. Så att det krånglar till det för Djurgårdens ekonomi. Och sen gäller det ju också att hitta spelare. Även om man har pengar, så gäller det att hitta spelare som tillför något också.
Såg du den här smällen mot Linköping?
Nej. Och det var inte... Det var inte, jag tror inte att det var någon stor smäll, eller den erfarenhet jag har av upprepade hjärnskakningar är att det behövs så otroligt lite när man har drabbats av ett antal hjärnskakningar för att det ska bli ytterligare symptom. Och det är det som är så otäckt också, att ju fler du får, ju mindre krävs det för att du ska få ytterligare en. Va? Så att det blir som ett negativt ekorrhjul.
Ja, vi hade Mattias Karlsson, vår medarbetare, var på plats här och pratade med Jakob efter den här matchen mot Linköping. Han avböjde och kommenterade det som hände. Och han vill inte riktigt säga hur han mår. Jag vet inte om Mattias pratade direkt med Jakob eller via en tränare eller en sportchef och så vidare. Men det tyder ju för att han inte var allt för dålig just då. Men som du säger, handlar det om en skada mot nacken eller mot någon del av huvudet, så är man ju så extremt försiktig. Jag tror jag berättat det förut i den här podden, att jag hörde om en junior i HV71 som hade fått en hjärnskakning, och så hade han gått på hockeygymnasiet i Jönköping, och så hade han bara gått och småpratat med en kompis, och så har han gått in i en dörr med huvudet först. Alltså en liten smäll som man kan göra när man inte har koll på vad som är framför en. Och den lilla smällen gjorde att karriären till slut blev över. Han kunde inte komma tillbaka till hockeyn på grund av den lilla touchen. Då förstår man ju de här killarna som liksom åker i 30 km timmar på isen och bara racear och får en smäll där, var det kan skicka en till pensionering.
Ja, och just som jag är inne på, att det är så, det krävs så lite ju fler du får. Det är ju, tror jag också är det är det vi har sett lite grann här nu, att det var nog ingen stor smäll, och det kan ju vara av ansträngning också bara. Nu ska jag inte framställa mig som en hjärnskakningsexpert, men jag jag tror inte alls att det behöver ha varit någon våldsam smäll, och det får väl en också fundera ännu mer. Det är skillnad om du får en otroligt liksom, stark smäll och du får en hjärnskakning av det, då, det kan vara lättare att acceptera det, för de får man inte så ofta. Men om det krävs så lite som det kan ha varit i det här fallet och du ändå får tillbaka symptomen, då skapar det en enorm oro också, om man överhuvudtaget ska vara på isen. Och det, jag vet, vänder man här i något så här sunt förnuftperspektiv, så vad har han för vinning i att testa egentligen, om man ska vara ärlig mer. Jag vet inte.
Alla tankar till Jakob och hans nära och kära. Hoppas att han kan ha en dräglig vardag. Man har ju pratat med, jag vet att Daniel Fernholm var en sån här jag pratade med, och han hade nästan problem att han kunde inte gå ut utomhus utan solglasögon, så att vissa effekter och följder som blir av smäll mot huvudet är ju så tråkiga och sådär. Men vi går vidare. Vad ska Djurgården göra nu? Vi är inne på att de måste stärka upp. Har du någon spelare som du känner att nu måste Joakim och hela Djurgårdens klubbledning gå all in på att hitta kompetens? För att, vad har du rankat Djurgården den här säsongen?
Ja, det måste jag tänka. Det var ju 14, 13, 12, 11 har jag tippade Djurgården inför säsongen. Och det var ju då.
Och det var ju med Josefsson.
Ja, och samtidigt så har man väl med det i beräkningen. Jag var inte övertygad om att han skulle spela hela säsongen. Jag baserade väl mitt tips också på att det fanns en stor osäkerhet runt honom. Man väger ju in sådana saker också i det, vad man tror och kan hända i där. Och det fanns med verkligen. Jag är inte chockad över att det här kommer nu, om jag säger så, utan det är något som har liksom
legat. Jag har Djurgården på en 12:e plats då, har jag.
Ja, du ser. Redan innan det här hände.
Så att, ja, okej, det var innan Lorito då, men jag kan väldigt lite om honom och så vidare. Djurgården har ju gått ut och sagt, de säger ju även det i pressmeddelandet nu, att de ska ha ännu mer fokus på jakten på en ny spelare. Och det är ju jättebra. Det jag vet att det finns väldigt få svenska spelare på marknaden. Det är stort sett helt dött. Det finns i stort sett bara nordamerikaner. Och det är ju lite sådär, jag säger inte som liksom att det är inte lätt att bara hitta jackpot hela tiden, utan man vet ju inte om spelaren vill vara här, om man trivs här, om man funkar i SHL-hockeyn och sådär. Men det blir ju en utmaning. Så här säger Joakim Eriksson till Djurgårdens hemsida. Som vi tidigare kommer att säga, att letar vi ytterligare förstärkning till vår forwardsida. Med tanke på att Jakob och Manuel Ågren ej kommer vara tillgängliga för spel under en lång tid framöver, samt att vi ännu inte vet hur det blir med William Eklund och Alexander Holtz, kommer vi att intensifiera letandet efter ytterligare spelare till lagbygget. Och jag tror ju varken Eklund eller Holt spelar Djurgården kommande säsong. Jag tror att båda de två är sugna på att testa Nordamerika och sådär. Är det en center de ska få in, eller kan de liksom på något sätt kika på en skicklig forward och kanske låta Videll spela center, eller hur kan man lägga upp det om man är Djurgården?
Ja, men initialt så måste man ju leta efter en center, i och med att centersidan var ju väldigt beroende av att Jakob Josefsson skulle kunna spela. Sen får man ju titta lite vad som finns. Det är klart, hittar man väldigt bra forward så kanske man får tänka om lite grann och försöka, som du är inne på, skola om någon, eller i alla fall, om inte skola om, i alla fall spela en tänkt ytterforward på en centerplats. Vi var inne på Paul Carey där bland annat, om han kan vara ett alternativ för det då. Men det är klart att initialt så vill man väl helst ha en center, men samtidigt så kan man ju inte tacka nej till. Vi har ju både Eklund och Manuel Ågren då som är ytterforward, som man inte heller kan räkna med. Så att det behövs väl kanske en av varje.
Ja, och Holtz som sagt, som jag tror ju varken Holtz eller Eklund kommer spela i Djurgården. Holtz. Jag har väldigt svårt att se det, och jag baserar lite på att Eklund var nog helt inställd på att spela i Djurgården, men när han fick träffa San Jose, han fick facetama med Erik Karlsson, han har fått vara över där, vi stod och pratade om Pebble Beach, en golfbana utanför San Jose, jag såg hur det lös ögonen på honom, så jag tror att han mentalt började ställa sig in på, eller är sugen, intresserad av att, jag vill testa det här är ju drömmen. Sen kan det vara att han tillsammans med San Jose känner att ja, men du har en bit kvar. Det är bättre att du får oerhört stort förtroende. Och det kan ju få nu med tanke på om de har ganska tunt lag Djurgården här i Djurgården här kommande säsong. Det kanske är bättre att han får göra en Moritz Seider utvecklingskurva i SHL. Men jag tänkte lansera ett namn och jag har inte bara liksom ringt någon busschaufför och frågat om det finns någon spelare som Djurgården kan värva. Men det som jag hör när jag har örat mot rälsen, det är att Marcus Sörensson är, ja, jag skulle kunna säga i alla fall, nära Djurgården. Han uppvaktas av KHL, någon klubb i Schweiz och Djurgården. Han har inte fått någonting ännu. NHL ser lite tuffare ut. KHL kan han ju få i. Han har ju hyfsat bra NHL-erfarenhet med fem säsonger med NHL-spel då. Och kanske runt, han spelade 80 matcher en säsong, 66 matcher en säsong och gjorde i alla fall 17 mål sin bästa säsong där borta. Och vi såg ju honom i Vita Hästen i förra säsongen hur han dominerade. Vad säger du om Sörensson och vad säger du om ett eventuell värvning från Djurgården? Är det en rätt spelare för Djurgården?
Ja, men det är klart att man inte kan tacka nej till Marcus Sörensson om han nu vill hem. Jag skulle ju bli förvånad. Ja, chansen till ett NHL-kontrakt kanske inte är gigantiskt, men att en sån spelare med de meriterna ändå borde få ett riktigt välbetalt jobb i KL eller i Schweiz. Så är han ute någorlunda gå på pengarna så tror jag att det finns betydligt bättre alternativ för honom i Europa än att spela Djurgården. Och frågan är ju hur mycket pengar som finns i Djurgårdens kassa också med tanke på det vi har räknat upp med diverse försäkringar och grejer som ska, eller löner som ska betalas ut rättare sagt för Josefsson. Så det lär ju bli, då ska han väldigt gärna vilja komma hem då och spela i Djurgården. Och jag vet inte exakt hur han tänker där, men han har ju stort hjärta för Djurgården och sådär, så att det är en klubb som har betytt mycket för honom i karriären, så att jag ska inte utesluta det, och det är ett bra alternativ, naturligtvis ett jättebra alternativ. Jag kommer att tänka på en grej nu när vi satt här, tror jag att det är någon risk att vi mister våra nya arbetskollega förresten?
Tanken har slagit mig också, och jag ställde ju en sån fråga, vi syftar givetvis på är det Mattias Karlsson eller Dick Axelsson du tänker på?
Jag skulle ju, om du inte kolan nu då, utan jag tänker på Dick då, framförallt. Inte våran reporter Mattias Karlsson. Det var så mycket namn där så att det var nej. Som bevakar Djurgården.
Ja, jag vet. Jag försökte vara lite
nej, det är
lustig det är här
Dick.
Så att säga. Ja, jag ställde ju frågan till han och jag ställde också frågan till Joakim när vi hade en sändning där. Vad händer i november och sådär. Men Dick var ganska klar. Men sen vet man ju inte liksom om man blir smörd på rätt sätt. Nej. Om man blir liksom, ja men vi kan göra så här och sådär. Men jag har en känsla att han var ganska klar när jag pratade med honom. Han skulle spela golf i söndags. Det finns ju ganska många bra uppsidor med att inte spela hockey också. Alltså livet utanför är ganska trevligt också och tvåbarns pappa. Men han, alltså Joakim borde ju ringa honom och lyssna. Vi har panik, du ser vad som händer. Är du sugen att testa? Alltså träna en vecka. Hänger du med så att säga? Va? Men det är ju inte bara att studsa igång SHL.
Tom Vandell är också ett sånt namn som man tänker på. Man skakar i honom nu.
Ja, men känner sig inte, om han har blivit ratad från Djurgården, ja. Tror han... Nej men absolut, man får ju dra i alla. Jag vet att Göran Högosta gjorde väl comeback i Leksand när han var 100 år gammal. Så att man får ju liksom titta på alla alternativ så
att säga, liksom. Sen finns det ju sånt, alltså, jag tror inte att Dick Axelsson är jätteintresserad av att hoppa in i det här laget heller. Det är ganska så här, det är ju inget lag som är med och slåss i toppen av tabellen. Jag tror att han ser att han har mer att förlora än att vinna på att hoppa med.
Han har inte så många att slå flitmackor
till. Nej, lite så, du uttryckte det jag tänkte försöka säga men inte kom riktigt till. Sen vet jag inte sånt som Lukas Weidemo.
Men hur troligt är det att det blir Sörensen då? Om vi tar den uppgiften. Hur 100%, vad känner du så att säga, som ändå håller på med det här sen Sundsvall brann? Hur troligt är det att Joakim Eriksson landar Sörensen? Och du ska ju blanda in ekonomi, rolighetsfaktor, spela Djurgården. Du får blanda in, han är liksom stockholmare, han har en typ av familj, det vill säga han har han är väl 30 år cirkus. Han har tjänat 26 miljoner de två senaste åren, alltså totalt på kontraktet med San Jose. Alltså blanda in allt det här och så ska du liksom andas ut och så ger du våra lyssnare nu en procentsats. Hur troligt är att han kommer till Djurgården?
Ja, men jag drar till med 70 då.
70? Ja, oj, det var positiv. Högt. Det var högt.
Ja, men jag går på dina uppgifter. Det låter som att du har bra info där. Så att det var, du påverkade mig lite grann där.
Samtidigt så är ju, kommer Kazan med liksom nettopengar som där man kan köpa ett nytt hus på i Danderyd. Ja, men då är man väl körd som Djurgården då. Om det inte finns väldigt många underliggande saker som gör att Djurgården är en väldigt bra arbetsplats för nära och kära också.
Ja, jag måste dra ner det till 50-50. Får jag göra det? Jag säger 50-50. Jag smittades av din optimism där till det här. Nej, jag säger 50-50. Det är mitt slutgiltiga bud.
Ja. Jag vet ju inte hur KHL funkar efter pandemin. Jag har svårt att avgöra liksom Schweiz. Jag har svårt att känna på marknaden. Jag vet om när jag pratar med folk som jobbar med värvningar så säger de att det finns stort sett ingen svensk ute på marknaden. Det finns bara nordamerikaner som är osäkra på hur deras nästa säsong blir i AHL och NHL. Och sen ska man ju veta att allting är ju så mycket senare år. Stanley Cup-finalen gick väl jättesent. Draften var sent och allt är ju förskjutet. Så att en vanlig säsong så kanske många nordamerikaner vet att de exakt vad de ska spela. Man har skrivit kontrakt och man vet om vad som väntar. Nu är det många som liksom lever i någon, ja, man vet ingenting. Så att allting är, det är inte normalt den här säsongen, och så har vi levt under kanske 2 års tid nu. Men det gör ju också att det blir lite stökigt och att det kanske finns många spelare som har lite panik sådär. Så är det. Vi har babblat 25 minuter. Vi ska väl inte låta nyhetspoddarna bli allt för långa. Men vi kan väl avsluta att ge några, vad ska man kalla det för, krya på dig ord till Jakob. Och vi får väl hoppas att vi får se honom i tröja 40 framöver i Djurgården. Och att han är frisk och att han förblir frisk även fast han väljer att spela hockey igen.
Ja, verkligen. Alla våra hälsningar till Jakob, och framförallt då att primära nu som sagt att hitta tillbaka till en vettig vardag. Och det är väl kanske ändå en fördel att man drog i larmknappen snabbt nu, och jag vet att han är i goda händer med Djurgårds läkare Bengt Gustafsson, som är extremt noggrann om personerna, framförallt ser de mycket mer som personer än som hockeyspelare. Så att jag tror att han är i kloka händer på det sättet också.
Då tackar vi för idag. Ha en riktigt skön hockey eftermiddag och hockeykväll.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Son.